Sidan 49. Kapitel 3. Svamparna. Mål. När du arbetat med detta kapitel ska du kunna beskriva vad svampar är och hur de är byggda. Beskriva hur olika sorters svampar får näring och energi. Beskriva exempel på svampar som vi har nytta av. Ge exempel på lavar och beskriva deras byggnad. Bildtext. Fundera. Varför är den här vackra ametistskivlingen varken en växt eller ett djur? Sidan 50. Varken växter eller djur. Till skillnad från växter saknar svampar klorofyll och kan inte utnyttja solen som energikälla. Svampceller har dock cellväggar. På så sätt skiljer sig svamparna även från djuren. Jämför med cellerna på sidan 15. Bland svamparna finns både goda matsvampar och mycket giftiga arter. Många, som till exempel gäst- och mögelsvampar, är mikroskopiskt små. Gruppen svampar är alltså mycket mångformig och bara i Sverige finns cirka 10 000 kända arter. När du plockar svamp tar du bara svamparnas sporkroppar, även kallade fruktkroppar. De bildas tillfälligt för att sprida sporer. Själva svampen består av tunna trådar som heter hyfer. Ett nätverk av flera hyfer kallas mycel. Detta finns gömt i marken eller inne i till exempel stubbar. Sporkropparnas utseende varierar mellan olika arter. Hos många har de hatt och fot. På hattens undersida finns skivor, taggar eller rör där sporerna utvecklas. En enda sporkropp kan bilda flera miljoner sporer som vanligen sprids med vinden. Sporer som hamnar på lämpliga platser kan börja utveckla nya hyfer. Övre bildtext. De vita trådarna på bilden är hyfer som tillsammans bildar ett mycel. Djuret är en 2 mm lång hoppstjärt som också lever nere i marken. Nedre bildtext. Här har den röda flugsvampen bildat två sporkroppar. Hos flugsvampar brukar foten ha både ring och strumpa. Strumpa, fot, ring, skivor, hatt. Sidan 51. Hur svampar får näring och energi? Svampar saknar klorofyll och kan inte tillverka sin näring som växterna gör. De måste skaffa färdig näring på något av följande sätt. Lever som parasiter. Vissa svampar tar näring från andra levande varelser. De är med andra ord parasiter. En parasit lever på en annan organism som tar skada av angreppet. Tickor är en grupp av svampar som ofta lever på träd. Sporkropparna sitter som skärmar på stammarna och mycelet växer in i träden. Angreppet kallas röta. Lever som nedbrytare. Många svampar tar näring från döda växter eller djur. Man säger att de lever som saprofyter eller nedbrytare. Dessa är viktiga i naturen. De medverkar till att bland annat höstlöv och stubbar bryts ner och omvandlas till jord. Samarbetar med växter. Många svampar låter sina hyfer växa i kontakt med trädens och andra växters rötter. Detta samarbete kallas mykorhiza, svamprot. Hyferna fungerar som förlängda rötter och hjälper träden att ta upp vatten och närsalter. Därmed växer träden snabbare. I utbyte får svamparna energirikt socker från träden. Det är vanligt att svamparna har sina favoritträd. Man hittar till exempel smörsoppar vid tallar och björksoppar vid björkar. Nedre vänster bildtext. Björktickan är en parasit på björk. Nedre mitten bildtext. Slöjskivlingen lever som nedbrytare på döda stubbar. Nedre höger bildtext. Björksoppen samarbetar med björkarnas rötter. Sidan 52. Utblick. Ätlig eller giftig? Det är populärt att plocka svamp och skogarnas mat är gratis. Det gäller bara att undvika giftiga arter. Svamparnas utseende kan variera och därför är det inte lätt att bara lära av svampböcker. I början är det bra att följa med erfarna plockare. Här beskrivs tre populära matsvampar samt giftiga flugsvampar. Kantareller kallas skogarnas guld. Sporkropparna lyser gula i mossig barr eller blandskog. De förväxlas sällan med giftiga svampar. Man ska kontrollera att undersidans åsar är förgrenade och löper ner på foten. Se bilden på sidan 7. Stensopp tillhör gruppen soppar som alla bildar sporer i tätt packade rör som mynnar på hattens undersida. Stensoppen är en bra matsvamp med tanke på näringsinnehållet. Se tabellen nedan. Ibland kallas stensopp även Karl Johan efter kung Karl den 14 Johan. Han tyckte att svenskarna skulle äta stensopp eftersom det var brist på mat i landet under början av 1800-talet. Övre bildtext. Kantarellen är en populär matsvamp. Nedre bildtext och tabell. Stensoppen har ett nät av vita ådror på foten. Sporerna bildas i tättpackade rör som mynnar på undersidan av hatten. I tabellen jämförs innehållet i en stensopp med spenat. Talen anger procent av vikten. Protein. Stensopp 5,5%. Spenat 1,5%. Kolhydrater. Stensopp 5%. Spenat 2%. Fett. Stensopp 0,5%. Spenat inte noterat. Närsalter. Stensopp 1%. Spenat 2%. Vatten. Stensopp 87%. Spenat 93%. Sidan 53. Champinjoner är de vanligaste odlade matsvamparna. Den som plockar champinjoner i naturen måste se upp för giftiga flugsvampar som till exempel lömsk och vit flugsvamp. Ett misstag kan vara livsfarligt. Det är viktigt att undersöka hattens skivor. De är svagt rosa till rödbruna hos champinjoner och vita hos flugsvampar. Den osäkre bör göra ett sporavtryck. Då läggs hatten på ett papper med skivorna nedåt. Efter några timmar bildar nedfallna sporer ett vackert mönster. Champinjoner har mörka och flugsvampar vita sporer. Mycel i jätteformat. I Nordamerika har biologer hittat ett sammanhängande svampmycel av honungsskivling som är nästan lika stort som 1000 fotbollsplaner och det lär vara över 2000 år gammalt. Detta jättemycel är alltså en enda svamp. Det är ovanligt att svampar blir så stora. Att svampmycel har en diameter på 1-10 meter lär dock vara vanligt. Det är alltså troligt att till exempel kantarellerna som plockas i en glänta är sporkroppar till samma individ. Övre vänster bildtext. En mogen champinjon med sina rödbruna skivor. Övre höger bildtext. Den vita flugsvampen är dödligt giftig. Det kan dröja upp till ett dygn innan kroppen reagerar på giftet. Först får man kräkningar och diarré. Senare angrips levern och njurarna. Nedre bildtext. Det är möjligt att världens största levande varelse är en honungsskivling. Sidan 54. Svampar i hemmet. Vi använder svampar när vi bakar bröd. Ett paket jäst innehåller encelliga jästsvampar. De trivs i söta vätskor och aktiveras när jästen blandas med deg. Då börjar de omvandla socker till koldioxid och alkohol. På så sätt får svamparna energi. Koldioxiden är en gas som bildar bubblor i degen så att brödet sväller och blir luftigt. Alkoholen avdunstar i ugnen och lämnar brödet. Jästsvampar används även vid tillverkning av öl och vin. Då tar man istället vara på alkoholen. Svampar som bildar ett luddigt överdrag på till exempel mat, kläder och trä är mögelsvampar. De lever på döda växter och djur och är viktiga nedbrytare i naturen. Hos oss kan de dock göra skada eftersom de bildar giftiga och allergiframkallande ämnen. Det finns undantag. I vit- och grönmögelostar används ofarliga mögelsvampar som ger en speciell smak. Mögelsvamparnas sporer sprids i luften och vi kan aldrig hindra dem från att komma in i våra bostäder. Vi kan däremot göra det svårt för svamparna att växa. De trivs nämligen inte där det är kallt eller torrt. Därför skyddas mat i kylskåpet. Våra hus skyddas genom ventilation som hindrar fukt i till exempel väggarna. En del svampar kan vara parasiter på människor. Det gäller till exempel fotsvamp. Det är mikroskopiskt små svampar som kan växa i huden. De trivs bland annat mellan tårna där den irriterade huden spricker och kliar. Du kan smittas i till exempel duschrum eller om du lånar en handduk av någon med fotsvamp. Svampen får lätt fotfäste om du använder täta skor som stänger inne fukt. Penselmögel räddar liv. Vissa mögelsvampar bildar ett ämne som hindrar bakterier att föröka sig. Den upptäckten gjorde Alexander Fleming när penselmögel råkade angripa hans bakterieodlingar i ett laboratorium i London. Ämnet kallades penicillin efter mögelsvampens vetenskapliga namn Penicillium. Idag är penicillin ett av våra viktigaste läkemedel mot bakteriesjukdomar. Fleming belönades med Nobelpriset 1945. Övre bildtext. Encelliga gästsvampar i stark förstoring. Mittenbildtext. Grönmögelosten är smaksatt med ofarliga mögelsvampar. Nedre bildtext. Penselmögel förstorad cirka 500 gånger. Sporerna knoppas av från svamptrådar som sitter likt borsten i en pensel. Sidan 55. Lavar. Lavar är svampar som håller alger innestängda mellan sina svamptrådar, hyfer. Algerna är ofta encelliga grönalger. Svamparna saknar klorofyll och kan inte utnyttja solenergi. De får istället socker från algernas fotosyntes. I utbyte mot denna energirika näring får algcellerna bland annat skydd mot uttorkning. I en lav har algen och svampen nytta av varandra. Ett sådant samarbete som gynnar båda kallas symbios. Först på plats. Vissa lavar växer på marken medan andra klär trädstammar eller klippor. Tack vare samarbetet mellan svamp och alg kan en lav växa på platser där varken svampar eller växter överlever var för sig. Vissa lavar bildar faktiskt ämnen som angriper sten, vilket hjälper dem att få fäste på klippväggar. Under den senaste istiden var stora delar av norra Europa täckt av is. Isen smälte bort för cirka 10 000 år sedan och lämnade en livlös markyta med sten, grus och kala klippor. Det är egentligen bara lavar som kan växa på sådan mark. Därför tillhörde lavarna den första växtligheten som flyttade in i Sverige efter istiden. Lavar som dör kan brytas ner av bland annat bakterier och bli jord. Därför började det bildas jord där lavarna hade invandrat efter istiden. När det fanns jord kunde även växter flytta in och sedan grönskade marken. Bildtext. Den vackra gula vägglaven kan växa direkt på sten. Sidan 56. Tre grupper. Lavar kan delas in i skorplavar, bladlavar och busklavar. Skorplavar bildar tunna skorpor på underlaget och kan likna spild målarfärg. De är svåra att lossa utan att underlaget skadas. Kartlav är en vacker skorplav som växer på stenar. Bladlavar växer också platt mot underlaget men de har uppstikande flikar. Blåslav som främst växer på träd är en av Sveriges vanligaste lavar. Vägglaven på sidan 55 är också en bladlav. Busklavar förgrenar sig ut från underlaget. De växer upprätt som till exempel fönsterlav eller hänger som till exempel tagelav. Det är bland annat fönsterlav som används till juldekorationer och som felaktigt kallas vitmossa. Se vitmossa på sidan 43. Övre vänster bildtext. Kartlav är en skorplav som växer på stenar. Nedre vänster bildtext. Fönsterlav är en busklav som växer på marken. Höger bildtext. På den här grenen växer grå blåslav som är en bladlav och hängande tagelav som är en busklav. Sidan 57. Växer långsamt. Lavar förökar sig på olika sätt. Ofta bildas nya exemplar från bitar som har brutits loss från äldre lavar. Svampen i en lav kan även sprida sporer. Dessa kan bilda nya lavar om de får kontakt med rätt sorts alg. Skorplavar växer sällan fortare än 1 millimeter per år. Bladlavar och busklavar kan växa något snabbare. Eftersom lavarna växer långsamt ska man vara försiktig med att plocka eller skada dem. Det är också viktigt att skogar får behålla gamla träd som lavarna har en chans att hinna växa på. Känsliga för luftföroreningar. Lavar saknar rötter och tar istället upp vatten och närsalter direkt från regn och daggdroppar. Genom att lavar är beroende av ämnen från luften är de extra utsatta för luftföroreningar. Därför kan man studera lavar för att se om luften i ett område är förorenad. Utmed trafiktäta vägar och på andra utsatta platser finns färre lavar än där luften är ren.